Jaha, ja, den borde jag se. Åh, det
Och
var
jag har tre
lite...
snus in i munnen
Uff,
också,
jag är
ser
så svettig,
jag.
jag känner mig helt störd. Okej, nej, nu kör vi, behöver inte vara så jävla seriöst.
Ja, välkomna då till Pixelklubben 64. Detta är första avsnittet av en podcast som kommer att handla om retrospel. I ena änden,
Yes.
här i Sollentuna, har ni mig, Mange, och nere i Halmstad har vi Sebbe. Hallå Sebbe!
Hej,
Hallå, du!
hej.
Hur länge har vi känt varandra nu?
21 år blir det, va?
Vi började på lekis ihop kan vi säga, det började vår karriär.
91 var det, va? Nej, 90.
90,
Till 91.
90 till 91. Så börjar vi där
Exakt.
med våra lekisfröknar Britta och Karina.
Mm.
Man kan ju säga så att vi hade en svacka på i 5 år där, då vi inte snackat så mycket.
Ja, men det är glömt nu.
Avsnitten av Pixelklubben 64 kommer vara uppbyggda ungefär så här att vi kallpratar lite först. Och kanske läser upp något lyssnarbrev och sen kör vi igång helt enkelt med veckans spel. Och efter det så spelar vi en låt från spelet och sen kommer jag själv sätta var sitt betyg på det. Och vi har följande betygssystem har vi att vi har helt enkelt 1 till 8 bitar. Där 8 bitar är liksom det ultimata. Det är ju liksom NES.
Fyndigt,
Ja, det kan vi säga
eftersom det
ju.
är retro.
Ja, det är ju det det är.
Ja.
I detta avsnittet kan vi säga nu på en gång så kommer vi börja med en så kallad dubbelmacka. Det är helt enkelt att vi ska spela två spel som släpptes av Taito. Det är helt enkelt Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy och The Jetsons, Kongens
Yes.
Casper.
Alltså två Hanna-Barbera-spel.
Så kan man också säga. Och sen kommer vi avsluta varje avsnitt med att ha ett litet segment som vi kallar för Tillbaks till bildruta 1. Där vi kommer att prata om något minne, något, vad ska man säga, någon nostalgisk grej.
Ja, en personligt nostalgiminne, kanske.
Precis, ett personligt nostalgiminne som vi hoppas att våra, eller som vi utgår från att våra lyssnare också kan relatera till. Men Taito, som sagt, ja, vad har de gjort mer egentligen?
Oj, Little Samson.
framför allt lite
Näs.
Samson, ja. Ja, till NES. Bubble får vi inte glömma.
Bubble Bobble såklart.
Och Puzzle Bobble.
Ja. Taito.
Är det
Ja.
några storspel med vi har missat där? Det kan inte vara. Vad hette det som jag hade? Ninjaspelet. Wrath of Black Manta.
Ja, det är dåliga, va?
Ja, jag gillade. Jag tror jag gillade betydligt mer än vad du gjorde i alla fall.
Jag vet att de gjorde det här jättekonstiga Famicom-spelet som bara släpptes i Japan. Det här, vet, Takeshi Kitano,
Nej.
Japans typ kändaste skådis. Han
Ja.
som ser jätte hård ut och har tics i ögonen och är med i Battle Royale och massa maffiafilmer typ.
Jo, han, när du och jag var i Tokyo, så hade vi en taxichaufför som liknade honom.
Ja, just det.
Han, nu vet jag vad du menar, ja.
Ja.
Han gobbar svinet, ja.
Jo, han fick ju ett eget spel i Japan
Ja.
som hette, hur ska vi säga, Takeshi no Shosenyo någonting. Och det är ju känt i Japan som ett av världens sämsta spel.
Okej.
Och jag hörde en kul historia om det. För att det är massa konstiga grejer i det här spelet. Till exempel att man ska hitta något papper. Och sen ska man lägga det här pappret i solen då. I realtid, alltså i en timme, ska det här pappret ligga i solen. Så man måste liksom vänta i en timme. Alltså det är jättemånga konstiga grejer och anledningen till att det är så konstigt är för att han var med i utvecklingen av spelet och skulle bestämma. Och det var tydligen väldigt ofta som han kom till utvecklarna då, full, och sa massa konstiga grejer som han ville ha med. Och eftersom de är japaner så vågar de såklart inte säga emot, så att de la in allt skit han sa då, så att...
Hides,
Blend makes the big taste difference, and only Winston has it up front where it counts. Here, ahead of the pure white filter. Winston packs rich tobaccos specially selected and specially processed for good flavor in filter smoking.
Yeah, Barney, Winston tastes good like a cigarette juice.
The Flintstones has been brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette.
Winston tastes good like a cigarette should.
Ja, ska vi börja snacka om spelen då?
Ja, det kan vi göra. Vilket spel släpptes först av de två?
Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy.
Ja,
det släpptes 30 april 92 i Sverige. Av någon anledning så är det någon snubbe som heter Gasu som bor med familjen Flintstones.
Men det är lilla gröna typen, va?
Ja, han som ser ut som någon maskot för något ärtföretag eller någonting.
Lite utomjording.
Ja, exakt. De har fred och fröjd i Grottköping då när Dr. Butler.
Kast jävla namn.
Ja, jättedåligt namn. Och det är ännu kassare att han ser ut som en blandning mellan Hitler och John Cleese.
Jag skulle snarare säga att han ser ut som en blandning mellan Adolf Hitler och Dr. Wily. För han har ju den här, han har ju Dr. Wilys svävare, kommer han ju med. Då sa han då Hitlers emo-frilla.
Ja, skitsamma. Han kommer från framtiden i alla fall. Och kidnappar då Dino och Hoppy, som är Fred och Barneys hundar, eller vad ska man säga, husdjur. Och inte nog med att han då kidnappar de här stackars djuren, så skjuter han även sönder Gazoos tidsmaskin. Och nu är det upp till då Fred Flintstone att samla in alla delarna till Gazoos rymdskepp så att de kan åka in i framtiden och rädda Dino och Hoppy. Där har namnet på spelet. Det är uppdelat då i plattformsbanor. Där det är en karta som är väldigt lik kartan i Super Mario Bros. 3, du vet, när man kan välja banor.
Ja, fast den är lite nästan bättre. Man kan jämföra med världskartan i Chip 1, precis som
ja, det. Fast i Chip är det väl ett rakt streck som man typ kan åka fram och tillbaka med.
Ja, men det känns som det är det i Flintstones också på något sätt.
Nej, det är det inte riktigt ju. Det är ju, ja, bland annat de här basketmatcherna.
Ja, just det. Du måste helt random spela basketmatch mot hans, det är väl chefen på det här gruvtaget där Flinta jobbar på.
Jag tror det.
Ja. Och så säger han alltid, I give you a prize. Men vad är det för pris? Alltså, vad är det för pris man får? Okej, man har klarat en bana. Och så ska man göra en basketmatch helt random. Och så springer runt och ska skjuta på kakadua då som öppnar truten, ska man kasta i bollen.
Ja.
Och vad är det man vinner?
Man får ju olika dräkter. Det är också lite som i Super Mario Bros. 3. Man kan bland annat få ängelvingar.
Ja, det var där vi fick
dem. Men de glor, ja. Och simfötter med cyklop och grejer.
Ah.
Och de här grejerna är väldigt bra att ha på vissa banor. Och på vissa banor tror jag till och med att man måste ha dem för att komma vidare. Och det är vanliga plattformsbanor helt enkelt, som känns väldigt tråkiga.
Ja, två grejer kan man ju säga som gör att i alla fall de har försökt göra det lite annorlunda tajt. Dels har ju Fred Flinta sin klubba som man kan använda till olika grejer. Han kan till exempel ladda upp den då för att göra hårdare slag. Man kan också använda klubban till exempel slå på katapulter så han flyger iväg. Och sen den här grejen när han klättrar, så han kan ha,
man kan hänga sig på kanterna. Ja. Alltså jag tyckte att det var ett kul inslag faktiskt.
Mm. Ja, allt sånt som är något utöver att bara springa, hoppa och slå gör ju att man tänker, okej, de har i alla fall tänkt till lite här i alla fall.
Alltså jag menar inte just att själva banorna är jättetråkiga. Det är mer designen på. Alltså, okej, det är ganska likt en gammal Hanna-Barbera teckna, vet när det är samma bakgrund när de springer med de här jävla bilarna.
Ja, grafiken överlag tycker jag är, ja, den funkar helt. Alltså grafiken är bättre i nästa spel vi kommer att prata om faktiskt. Men
ja, fast det är också väldigt ojämn grafik och design, för att det är jättemånga tråkiga banor. Och sen, jag vet inte om det är näst sista banan, men det är i alla fall, jag tror att man är i Japan.
Ja, just det, den sista, ja.
Mm, och då helt plötsligt är det jättefint, alltså.
Men det, musiken. måste jag säga en grej om.
Ja.
Alltså med tanke på att allt annat i spelet är liksom, man kan säga, grafik och kontroll, allt är liksom helt okej. Okay, men musiken, den är så jävla kass.
Ja.
Alltså den är, det är sån öronsplittrande dålig musik. Och så vet, vissa toner går, eller alldeles för många toner går lite för högt i tonläge, så att säga, så att det bara tjuter.
Ja, det känns som att de valt typ det jobbigaste tonläget en människa kan utsättas för. Eller?
Ja, de sa, okej, vad tål en hund?
Jag bara tänker om, ja, om man har en hund eller en katt.
Ja. Värst musik var den här simbanan, måste jag ju säga. Man ska ha de här simfötterna och skvalpa runt. Alltså,
det minns jag faktiskt inte ens.
Ja, men den är så att det är bara en musik i de flesta banorna, framförallt på den här. Det är liksom bara, det är inte så att det är två, att julbilen är uppbyggd, att det är liksom två
slingor.
Nej, exakt. Det var bung, bung, ding, 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 ding.
Jag minns faktiskt inte.
Nej, men vi tycker båda är kast, och det är därför vi inte kommer spela någon musik från det spelet i alla fall.
Ja.
Jag har en liten grej att säga om kontrollen. Två saker har jag. Okej, först och främst, tredje banan, isbanan.
Åh, fy fan.
Fy fan vad man glider.
Hur jävla många gånger vi spelar, inte den jävla banan.
Jag tror vi satt, alltså, om jag säger att vi satt en och en halv timme på den banan.
Det var ju säkert 30 gånger vi spelade.
Och du vet,
ja, den var ju helt sinnessjuk.
Och du vet, först glider man, och sen kommer man fram till de här tre stora hjulen som man ska liksom hoppa emellan. De snurrar, va? Och så glider man, och så ska man då hoppa mellan de här. Ja,
alltså, det var ju lätt när vi kom på att man skulle ha vingarna. Då flyger man ju bara. Eller kontrollen är egentligen inte dålig. Jag tycker den var rätt kul där, att man kan hänga och man kan ju till och med ducka så att man stoppar ner huvudet i ungefär som en turtle.
Mm.
Det är bara att hans räckvidd på klubban är ju extremt. Alltså det ser ju ut som att han kan slå en bra bit framför sig eftersom den är väldigt lång. Så när man då springer och laddar upp, du vet, när han går som om han...
Han går som, alltså han går som en jävla idiot. Och sen när han då laddar upp klubban och går, så
tänker man, okej, men den här...
Så ser som han skjutit ner sig.
Ja, jag kommer ju lätt träffa den här fienden, tänker man, men nej. De måste stå liksom en millimeter framför fienden för att träffa. Och det jag vill komma till då är på den här isbanan där de här baseballsnubbarna står. Det är ju extremt svårt att träffa dem när man glider mot dem skitsnabbt. Och sen då, det är liksom millimeterprecision för att träffa dem. För att inte tala om bossen på den banan, det var mammuten. Den här mammuten.
Bocklöparen, den jävla mammuten. Alltså han satt vi också i ytterligare
helt
en timme.
Omöjligt. Att det sjuka är att, var det inte typ andra försöket som jag dödade honom? Och sen så fick vi game over, eller hur det var. Och då, när vi kom till den nästa gång, då var det helt omöjligt att klara den.
Du hade sån nybörjarflax på den första gången. Eller någon
sen kan man ju plocka upp andra vapen med. Typ de här stenyxorna och...
Exploderande äggen.
Ja, slangbälla är det vad man kan ha eller något. Men de hjälper ju liksom ingenting. Det är ju jättesvårt att träffa bossarna med dem.
Innan vi lämnar kontrollen, vi jobbar så här, du vet, på den här spökslottet.
Där med lavan, menar du?
Ja, det är ju den banan där den bossen liknar han, vad heter han, Cantula, eller vad heter han, Sesame Street. Så det är ju någon Dracula liknande. Och så här, ja, men, i vilket fall, innan bossen då, så här, som, precis som du sa, sån här lava som stiger.
Mm.
Och det tyckte jag var det svåraste momentet i hela spelet. Alltså sånt är kul i till exempel Donkey Kong Country-spelen. Men alltså här, det är alldeles för svårt.
Fast när man väl fick in knycket där.
Jo, men vet vad det är, Sebbe? Vet vad det är?
För att jag har det rätta knycket.
Ja, det är en rörelse.
Ett misstag.
Exakt.
Ja, man måste hoppa exakt på rätt ställe för att han ska ta tag i en kan som är jättehögt upp och jättelångt bort. Och jag trodde att det var sista banan, för kände som det var att slott och lava, tänkte man alltid, okej, sista banan.
Man är ju fast uppvuxen det var det ju inte. I Mario-generationen.
Men det var det ju inte, utan sista banan är ju när man då, fast jag tyckte det var rätt kul, för att efter varje bana så får man ju en ny del till hans rymdskepp, eller hans tidsmaskin är det ju. Så att jag tycker det är rätt kul att de har väl klarat en sån här svår jävla bana, så känns det faktiskt som en kul belöning, du vet, att man ser en liten cutscene då när den här sätts på. Och sen när man klarat det här slottet så är ju hela tidsmaskinen komplett, och då ställer sig hela familjen där och åker in i framtiden. till ja, sista banan där Dr. Butler finns då. Och det roliga där är ju att, att man möter ju George Jetson, och han ser ju ut som han gör i The Jetson, som vi ska snacka om sen.
Han ser ut som han gör i spelet, och så säger han en grej också. Han säger något i stil med att I can't help you because there's a problem at Cogwell's office. Och det har ju med handlingen i Jetson-spelet att göra. Det är ju rätt
ja,
kul.
Det var rätt kul grej faktiskt.
Vi talar om han, sista bossen där i det här spelet, Dr. Butler. Han har ju tre former, precis som Dr. Wily också. Först springer den här jävla John Cleese-Hitler då runt med en bazooka. Sen är han i en typ AT-ST.
Ja, någon stor jävla mecka direkt eller någonting.
Och sen då en stor jäkla tankvagn då som täcker hela skärmen. Den ser rätt fräsig, måste jag säga.
Men jag minns att bossen var väldigt, väldigt lätt för att vara sista bossen. Han kändes ju mycket lättare än alla andra bossar.
För det måste vara understryka att bossarna i det här spelet är överlag skitsvåra. Det är svårt att veta om man ens träffar dem. Därför att som du sa där med klubban, men sen, det känns inte när man träffar dem. Det är inte så att de så här, eller någonting. Utan man tror att man missar dem hela tiden. Och det är inte så att...
ju upp en sån här bang.
Det är inget tryck i det ju. Och man tror hela tiden att... Det är inget... Det är helt olika antal träffar de ska ha. Och det står inte... Det är ingen bossmätare. Så det är alltid jättemånga träffar. Och de börjar ju inte blinka som i Konami-spel heller.
Alltså jag tror att... Det är nog inte det att de är svåra för att de är svåra. De är svåra för att kontrollen är väldigt konstig. För att ibland har man ju klarat dem jättelätt. Alltså laddar man upp klubban och verkligen får in ett slag, då behövs det ju inte alls mycket för att de ska dö liksom. Men... Alltså jag tycker ändå att det är rätt kul bossar. Alltså det är en mammut, det är en stor dinosaurie, det är någon sumo-dinosaurie på den här Japanbanan.
Ja, just det.
Och det är någon sån här stor...
Hälsprutande sumo, ja.
Ja, och någon stor geti med löss som slänger loppor mot den och... Jag tyckte bossarna var rätt kul faktiskt.
En grej som jag minns att vi båda tyckte var jäkligt jobbiga, det var ju de här dialogrutorna. För att man möter på varje bana då, så möter man en av figurerna. Och det är ju först Wilma och sen är ju Betty och sen Barney. Mm. Och de följer med en då sen på världskartan. Och de gör ju ingenting. De bara följer med en där. Man har ju inte räddat dem eller någonting. Men de bara, ja men nu ska vi hänga med. Men när man ska... Vi hela tiden sökte undvika det, och jag nu satt och spelade här också. Det var ju att prata med dem. För det är ju typ 20 dialogrutor med helt onödig text. Den har bara rabbla.
Och sen minns jag att på den banan man möter Wilma, så om man då har samlat massa bra vapen innan man träffar henne, snackar man med henne, så tar hon vapnen av någon anledning.
Eller hon ger henne ett annat vapen.
Ja, ja, så var jag, som är jättedåligt. Ja. Så man försökte hela tiden undvika att prata med.
Ja, först klätt man upp på något stegosaurus-klätt. Och bara det var ju svårt, för man kunde trilla ner där. Men kunde man nedputta de andra jäkla fåglar. Ja. Så det svor vi åt. Och sen Wilma svor vi åt som fastan också. Därför att, ja men som du sa det, så ger hon det andra vapnet. Och sen möter man den här bossen. Det var han som liknar Paulas pappa. Den här neandertalaren som hoppar.
Ja, nu låter det som att vi... Eller jag inte gillar det här spelet alls, men jag tycker faktiskt att det är ganska kul. Hade det inte varit roligt så hade jag inte suttit. Hur många timmar nu var vi spelade? Kanske
10 totalt kanske.
Ja, det var väl en 4-5 timmar om dagen. 2-3 gånger kanske. Något sånt. Jag kan ju säga att hade det varit ett jättedåligt och tråkigt spel, så hade jag aldrig ens suttit så länge. Så att det var ju något som fick mig att fortsätta spela. Den sista banan tyckte jag ändå var ett cool design och...
Om man har tålamod att komma så långt, så är det ändå...
Det är ju ett helt okej plattformsspel faktiskt.
Ja, precis. Det märks ju att Taito inte direkt sökte sikte mot stjärnorna här direkt, måste man ju säga. Men vi hade jäkligt kul när vi spelade ihop.
Jo.
Det hade vi. Du?
Yes.
Hur många pixlar 1-8 får det här av dig?
Fyra pixlar får jag.
Ja. Jag ger det också 4 pixlar.
Ja. Du? Det vore faktiskt taskigt att ge det sämre med tanke på att det är ändå... Ja, det är ju inte Super Mario, det är ju inte Mega, men det är ändå bättre än väldigt många andra spel till NES.
Flintstones 2, när ska du köpa det då?
Ja, just det. Det kom ju faktiskt en uppföljare med. Så sent som 94 släpptes ju det. Och det var ju extremt sent i Nessens era. Så det är ju... Vad jag vet så släpptes det... Det släpptes i USA, fast det var bara som hyrspel hos Blockbuster. Och sen släpptes det då i Skandinavien. Så att det är ju väldigt dyrt, väldigt svårt att få tag i.
Mm.
Men... Jag har kollat någon YouTube-klipp med det. Det verkar ju faktiskt som att de har hotat upp grafiken lite. Och man kan spela som både Fred och Barney. Så man kan växla med dem när man vill då.
Ja.
Och så har de olika förmågor. Ja, det var synd att det var så rare så att säga.
Mm.
Annars hade jag nog köpt det, för det verkar ändå rätt kul.
No. I took this one out for you. You take this one, I keep this. You are not taking my whole wallet so you can go shopping.
I was just gonna buy some groceries.
Bull crap.
Ja, The Jetsons Cogwheels Casper då, släppt augusti 93 här för oss skandinaver. Casper, ja.
Inte Capers. Eller Caper.
Cogwheels Casper.
Okej, okay. Casper the Friendly Ghost.
Va? Heter det inte så?
Jag tror inte det.
Cogwheels Casper. Nej, heter det inte.
Capers.
Cogwheels Caper heter det. Och det släpptes här för Oscar av i augusti 1993. Och givetvis är det baserat på Hanna Barberas tecknade tv-serie. Sebbe, såg du någonsin The Jetsons på svensk tv?
Ja... Jag vet att jag har sett introt flera gånger på Cartoon Network, men jag minns inte ett enda avsnitt. Alltså.
Nej, det var ju på den tiden när Cartoon Network var bra, alltså då alla pratade engelska. Handlingen är ju tydligen baserad på den här tecknade långfilmen som kom några år innan det här spelet släpptes. Och där har vi då George Jetson, han jobbar precis som i tv-serien då som dataingenjör. Och i serien då så jobbar han heltid, 9 timmar i veckan.
Sönderjobbar man nu.
Ja, men det är ju framtiden, så han jobbar bara 9 timmar i veckan, vet du.
Mm.
Och Cogwell då, han är Jetsons chefs främsta konkurrent. Och nu är det så att den här Cogwell då, han vill bygga en ny fabrik på den här planeten de bor på, M38. Och på något sätt, jag fattar inte riktigt hur, men på något sätt då så ska den här fabriken innebära the destruction of everybody, ungefär. Själva kärnan i det här spelet, The Jetsons, det är att Fred Flintan har ju sin klubba då som vi pratade om, som han sprang runt med och såg ut som han skitit ner sig.
Ja.
Istället då så i The Jetsons är det precis som i första Chip and Dale, att det, han kastar lådor.
Det är väldigt likt.
Ja.
Och det är väl egentligen den enda attacken, de här lådorna. Precis som i Chip and Dale. Man kan liksom inte hoppa på fienderna eller plocka upp några andra vapen eller liknande.
Det stämmer. George familjemedlemmar är ju med då ju. Det är Jane, morsan och Judy, hon dottern som jag var lite het på när jag var liten. Elroy, den här lilla killen. Astro, alltså honnen. Och hon är roboten som vi trodde hela sommaren hette Matilda. Men hon hette ju inte Matilda, bara för att alla andra kvinnliga robotar heter så. Utan hon heter ju Rosie.
Ja, det känns som att alla hushåll ska i någon form av populärkultur heter Matilda.
Och... också då, precis som i Flintstones, så är det ju då att de här familjemedlemmarna används då för att man ska få föremål av dem. Men det tog lite tid innan vi fattade det i Jetsons också, att det är det de är till för. Men om vi ska prata lite om grafiken, så tycker jag att den är ju bättre än i Flintstones.
Nej.
Det är ju få pixlar, men ändå så de lyckas ändå få alla se ut som de gjorde. Alltså man känner igen dem mer från tv-serien här än vad man gjorde i Flintstones.
Ja, Flintstones kändes ju Hanna Barbera, men det här känns ju verkligen Hanna Barbera, måste jag säga.
Precis, som har till och med lyckats fånga lite av den där, vad som kallar retrofuturistiska stilen från tv-serien också.
Banorna var ju sjukt mycket mer varierade än i Flintstones. Det var ju väldigt många moment som bara fanns på en bana, det var väldigt många unika fiender. Jag minns en bana, jag kommer inte ihåg exakt vilken det var, men... man var på någon planet och så var det massa rosa monster och grejer. Och så skulle man gå in i olika teleportörer av något slag.
Ja, just det. Lite labyrintstil på det, ja.
Ja, så att man hamnade på helt skruvade banor. Den var ju riktigt kul, tycker jag.
Det var ju den banan satt vi länge, fast den banan vi satt mest med, det var ju, jag kollade upp på den, heter Blast Furnace, heter den banan. Det blev mörkt och ljust om vartannat, och så var det lava som höjdes och sänktes.
Den jävla banan.
Och så de här jävla spermaspökena som jagade en också.
Ja, de här biker-scoutsen som...
Exakt.
Från Return of the Jedi.
Ja, de var också. Alltså den, det var en annan cool bana, Cosmo, eller gravitationen då, som var liksom lite ballongaktig, precis som i alla vattenbanor i Megaman. Du, förresten, bästa vattenbanan i Megaman-spel har jag kommit fram till. Divemans bana.
Babelman säger jag.
Babelman har den bästa vattenmusiken, men om man kollar fienden, grafiken och... banans uppbyggd och gameplayet, så är det av alla vattenbanor Diamond från Mega Man 4.
Ja, jag minns att jag gillade banan, men jag tycker ändå att Bubble Man, jag vet inte, den känns så ren och fin, fina färger. Men Diamonds bana har ju också väldigt mysig musik. Den känns verkligen så här aqua, marin. Det är en speciell sound.
På tal om musik, ljudbilden i det här spelet, den går ju till skillnad från Flintstones i flera plan. Det är liksom djupare och man slipper det här ödsliga plinkandet då som var med där.
Ja,
jag tycker till och med att, jag tycker till och med att vissa låtar påminner om DuckTales faktiskt.
Ja, speciellt den här banan när man åker på någon svävarbräda i någon sån här intergalaktisk rockkonsert ställe.
Ja, just det, där man möter Judy. Ja, det är ju helt, alltså helt plötsligt kommer, ja, precis som du sa, man kommer till en bana så helt plötsligt så är det som en lite av en shooter istället, ja, en sidoskrullande shooter. Ja.
Och så är det sådana här rocktjej med elgitarr och grejer som flyger och...
Den låten får vi ta och spela senare som pausmusik.
Ja, det tycker jag. Bästa låten i spelet. Det var inte för att det hade någon extremt bra musik, men den här låten tyckte jag var väldigt bra för att vara...
Ja, det var ett fåtal guldkorn i en hög med skit, kan man ju säga.
Jo.
Men det var en annan låt jag gillade också, som lät lite som en sån här lite jazzfunke, en sån här basfiol. Bum 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 bum. Som jag gillade också.
Jo, det var betydligt bättre musik än i Flintstones. Men jag tycker ändå att, alltså grafiken är ju bra, men jag tycker ändå att den är lite ojämn. Alltså, det känns som att vissa fiender jag inte riktigt passar. Som den här skumma, vita, stora idioten som slänger lådor, eller vad det är han gör.
Mm.
Och så ska man hoppa över såna här plattformar som snurrar. Vi höll ju på i säkert, de höll på en timme, men nästan. Med just det momentet.
Mm.
Han kändes ju inte alls som att han passade in. Och det var, jag kommer ihåg andra banan, det är väl den här man är någon fantasiträdgård av något slag.
Ja, den banan var rätt fin, ja.
Ja,
ja, i början,
fast det var ändå väldigt ojämn. Alltså, det var konstiga fiender. De kändes inte som att de passade in i spelet riktigt.
Det var ju sen en annan boss, minns jag också, var ju riktigt jäkla bra. Det var han som var som en, han åkte som, lite som en zeppelinare. Så han ut och var från den här tv-serien Wacky Races, om du minns den.
Ja, just det. Stoppa duvan. Eller var inte den?
Nej, det var inte den. Ja, stoppa duvan, Mattli.
De borde göra ett spel om det.
Wacky Races?
Till NES.
Jag tror fast
det
finns.
Stoppa duvan, har varit kul.
Ja, stop the dove. Stop the pinion. Lite om kontrollen då. Man hoppar ju... Man hoppar ju rätt långsamt i det här spelet. Men det är någonting man får vänja sig vid.
Ja.
Lite slirig kontrollen också. Så han ser ju helt idiot ut. Han hoppar ju som Rika Sjöberg gjorde på den här affischen. Som var reklam för Postkodmiljonären.
Ja, just det.
I somras var det väl. George går ju nästan som en lika stor idiot som Fred Flinta också, måste man ju säga.
Jag tycker han går nästan mer som en gatmänniska än Fred Flinta.
Ja, men, ja, men vi måste ju nämna en grej. Det är ju sista banan, Mining Factory. Fy fan. Den satt vi ju med i 5 timmar ju. Det är ju sådana här precisionshopp man ska göra. Men det är inte bara det, utan det är ju dels att man ska hoppa liksom, för gravitationen har upplöst på den här banan, så man ska falla uppåt mot taket, och där finns det då taggar som innebär instant death. Och det innebär ju, det är en rörelse.
Ett misstag.
Exakt. Men sista banan har egentligen allt den sista banan ska ha i ett bra plattformsspel. Det är liksom, här kommer allt sätts på prov på alla moment. Och alla moment återvänder som har varit med om i spelet. Och sista bossen gillar jag, det är en stor maskin. Man faller ner och så är det då tre knappar på den. Och så ska man trycka på de här knapparna för att skärmen skakar och det faller stenar ner. Och som är tre knappar ska man då trycka på rätt ordning.
Alltså det sjuka är att det verkar inte finnas någon rätt ordning. Det var liksom bara random tryckande. Ja. Press, press, här du, här du!
Exakt. Vi har, efter att ha gjort den här banan 30 gånger, då, vi märkte ju då att det var i olika ordning varje gång. Det var värsta stressmomentet också när stenarna föll.
Jag kan säga att jag var jävligt trött när vi spelade här, så det var du som satt med det till slut och jag kommer inte riktigt ihåg det momentet.
Först det var ju efter den här med stenarna då som faller, så ska man ju då springa kvickt åt höger och då fortsätter stenarna att falla efter man har sänkt av maskinen. Och då försvinner bron bakom en, så då ska man springa kvickt som fasen då också. Spelet är slut direkt, man har klarat, man har sprungit förbi den bron i alla fall. Då får man se då George åker iväg med sin flygmaskin då också. Återförenas han med familjen. Och om jag ska sätta ett betyg på det här spelet då. Ni får betyget 6 av 8.
Jag funderar på 5 eller 6. Men 6 är ju alltid bättre än 5. Så att det får bli 6. Du vill ju inte ens spela det här spelet. För att nej, du hade på förhand bestämt att det var kast. Ja. Och så sa jag nej, men det är kul.
Ja, men det tog långt mer än första banan innan jag började gilla det.
Jo, samma här faktiskt.
Det är ju mer varierat och mer plattformsmoment. Det är lite sånt här, det ska dra sig spakar och det ska kastas lådor så att plattformar börjar röra på sig. Och så lite småkul hyss. Mycket. Ja, och så lite småkul hyss är vad man ska kalla det. Kommer den här scannen som man åker på? Helt plötsligt så får man se
ja, det var ju kul. Ja, första gången var det ju kul i alla fall. Ja. Det är alltså, man åker på ett rullband. Och så åker man igenom små, vad är det, teleportörer eller något skit. Och då tappar man mer och mer kläder varje gång och ser jätteförvånad ut.
Men plötsligt har en clowndräkt på sig också.
Ja, och sen står han i kalling och det var kul.
Men en sak ska vi vara jävligt tacksamma för. I båda de här spelen, det var obegränsat med continues.
Det känns lite som en lyx med den här spelen faktiskt.
Det växer på en, verkligen.
Ja, och det känns ju verkligen som ett förbisett nästspel. Det är väl också med tanke på att det släpptes rätt sent, 93, så det är ju också ett av de ovanligare spelen, så att säga.
Men är det fortfarande lika dyrt, det här spelet, som det var för några år sedan?
Alltså, det är ju, alltså, grejen med NES är ju att nästan alla spel som släpptes 93 och framåt är ju ganska dyra. Det är väl därför, det är säkert inte så många som har spelat det. Och det är väldigt långt med, så jag tror inte att alla som har spelat igenom hela spelet.
På det stora hela två rätt glada överraskningar det här. Till Flintstones och till Jetsons.
Ja.
Ja. Ska vi spela en låt från spelet?
Det tycker jag.
Ja, och vi har då valt den låten då som var med på Rock Concert Hall. Varsågoda.
Som ni saknar oss.
Ja, det hoppas jag att någon har gjort i alla fall.
Säkert ingen som lyssnar ännu, men
alla ni
två. Ja, alla ni Anders i Flen. Och nu tänkte vi ta en lite mer personlig del i programmet som heter Tillbaks till bildruta 1. Där jag och Mange pratar om personliga retrominnen från glada 80- och 90-talet.
Ja, i det här första avsnittet då ska vi helt enkelt prata om våra allra första spelminnen. Ja, Sebbe, vad är då det första du minns av det vi kallar för ett videospel?
Videospel?
Ja.
Det måste ha varit när jag var dagbarn hos en familj runt 87 kanske, 88. När familjen hade två söner, en som var lika gammal som mig och en som var kanske 3-4 år äldre eller något. Och den här storebron satt och spelade NES en dag när jag kom dit. Och då minns jag att han spelade Super Mario Bros 1. Jag stod och tittade på skärmen men jag fattade inte riktigt vad det var. Men jag kommenterade i alla fall med att de här blocken innan flaggstången såg ut som chokladrutor. Och då blev han jättearg. Och efter det så vågade jag inte fråga om jag fick prova. Och hade jag fått prova så hade jag säkert inte fattat att jag styrde gubben på skärmen. Men... ja, och några år efter det då så fick vi en NES i julklapp, jag och min stora syster. Det måste ha varit julen 90. Och så var det lite hemligt med det där, för det var ju en dyr grej på den tiden. Jag tror den kostade runt 2,5 eller någonting. De ville väl inte att mina gamla släktingar skulle se att vi fick en sån fräck och dyr pryl som arbetarklassfamilj. Så att vi fick den här julklappen efter alla hade gått hem. Och jag minns att hon sa, kom här lite, sa mamma. Och så låg det ett jättestort paket på mattan i vardagsrummet. Och då slet vi upp pappret då. Och vi gjorde inte som Nintendo 64-kid. Nej, men jag vet att min stora syster skrek och blev jätteglad. Och jag blev väl också glad, men jag fattade inte riktigt vad det var då heller av någon anledning.
Du var som lillasyran i Nintendo 64-kid.
Ja, exakt. Jag liksom höll med. Jag bara, yeah! 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 Och då såklart så skulle vi prova det direkt. Så vi kopplade in nästan, det var en sån här action pack, du vet, när man fick Super Mario och Duck Hunt i samma kassett. Så fick man en zapper och två kontroller. Så vi kopplade in den här konsolen då i min stora systers rum. Och då ville jag prova Duck Hunt först. Och du vet, innan man börjar skjuta så går den här hunden och sniffar på marken. Och sen så skär han, raff, raff. Och så hoppar han in i gräset. Och jag tyckte att det såg så jävla kul ut när han hoppar in. Så jag skrattade så mycket att jag kissade ner mig.
Du är sjuk.
Ja.
Men lär du tycka om Mario efter det eller?
Ja. Jag och en granne som var min bästa kompis. En tjej kan tilläggas. Du vet mycket väl vem jag talar om.
Jag skulle precis säga hennes både för- och efternamn. Men ja, skitsamma, fortsätt. Ja.
Ja. Jo, vi spelade Super Mario. Och vi blev så sjukt glada och nervösa när vi kom till andra banan. När man ska hoppa på de här liftarna innan den här warp-röret. Och vi satt och skrek och var jätterädda att vi skulle ramla ner. Och då hade vi inte ännu begripit att man ska hålla in den andra knappen samtidigt som man springer, för att då går det fortare.
Mm. Vad snygg hon är fortfarande.
Nässen eller tjejen?
Tjejen.
Mm. Jag får stå för dig.
Ja.
Nu vill jag höra din historia. Vi har ju väldigt många historier tillsammans, men första spelminnet vet jag inte riktigt om du har berättat för mig. Men...
det var ju också, det här var sommaren 89. Jag kollade på gamla foton att det var. Och vi var ju hemma, jag hade ju precis som dig, hade jag också två elaka kusiner. Och vi var hemma hos dem i Kina. För att en av dem hade typ slutat Han måste ha slutat sexan eller någonting. Så det måste ha varit i juni då, 89. I vilket fall då så käka tårta och grejer och sen ner i källaren. Och där satt ju de två med Nintendo 8-bit och en Zapper. Och Wild Gunman heter det väl. Och jag höll ju på att skita ner mig. Jag har ju aldrig sett något liknande. Alltså att han satt där och tittade på en film. Fast han styrde filmen med en pistol som han höll i handen. Det var ju som en tecknad film. Och man tyckte att grafiken var så jädra bra också.
Men en fråga, sket du ner dig?
Kan ha kommit en klump. Och sen, jag var också för rädd och frågade om jag fick spela.
Så jag bara stod... Ja, det var ju en... Det var ju en farlig sak. Alltså det var ju något man inte begrep. Och det var liksom stora... Stora barn inblandade. Ja. Och då vågade man ju inte fråga.
Det var de stora killarna. Ja, men, så att, men sen då, också då julen 90 fick jag också mitt första NES. Och det var ju deras konsol då, så de inte ville ha längre för de hade blivit för stora. Så jag fick ju deras NES plus då en hel hög med spel som de hade haft.
Huh.
Bland annat då Salomos nyckel då, som jag själv tycker är en klassiker fortfarande.
Just det, minns jag att vi spelade hos dig när vi var små. Ja. Alltså jag begrep inte det.
De spelarna som jag fick med, nu ska jag säga, det var ju Zelda, första Legend of Zelda. Och det trodde jag först inte var ett tv-spel utan något annat. Eftersom det var ju guldfärgad kassett. Så jag begrepp inte vad det var. Och så var det Salomos nyckel, Ice Climbers, The Goonies 2, Slalom. Och... det var nog dem.
Jag tror faktiskt att vi spelade nästan alla de där spelen här måste jag.
Ja, det gjorde vi.
Förutom Slalom.
Mm.
Och sen, Little Nemo hade du inte
det? Ja, det fick jag. Nej, det fick jag för när jag fyllde 8, 92. Och sen året innan, det var en rätt stor grej. För då fick jag ju, när jag fyllde 7 då, 91. Då fick jag ju det här första Turtles-spelet.
Ja, det fick ju alla då.
Ja.
Det var ju stor snackis på lekis, alltså det var Turtles.
Det var jag kommer ju satt i kuddrummet där allihopa. Så satt vi och snackade om alla hemligheter och hur långt man hade kommit. Och...
ja, och så var det alltid någon som skulle... var värre än den andra och ljuga ihop.
Fast det var ju alltid samma kille också. Vi behöver inte nämna han heller. Vad han
hette. Nej. Ja. Och vad han sa. När man kom till teknodromen så kom Shredder med någon jävla laservapen och förvandlade den till någon liten sköldpadda. Sen hamnade man i någon korg. Och sen hände något konstigt. Jag minns inte. Men jag minns att man aldrig lyssnade på honom när han sa de här grejerna.
Och det var redan då fattade man sex år gamla. Ja, visst. Ja. Vi var sex år gamla satt man där. Mm, ja.
Så var han, ja, jo. Ja, det var.
Ja, vad är då vi ska prata om i nästa avsnitt av Pixelklubben 64, Sebbe?
Ja, det blir ju ytterligare ett NES-spel. Som många har tjatat på mig väldigt länge om att jag borde spela, men... jag har inte spelat det förrän väldigt nyligen. Det är också ett licensspel från Konami som heter Bucky O'Hare.
Just det, jag kommer ihåg, man sa Bucky O'Hare när man var liten. Han var ju en hare.
Jo, men jag visste inte alls att det fanns en tecknad serie och actionfigurer och grejer förrän för några år sedan bara. Och det här spelet är ju, för det första är det från Konami, eller Palcom som de hette då.
Också en riktig sån bortglömd juvel, måste
ja,
jag säga.
Ja, verkligen. Det måste vara nästens mest förbisade bortglömda spel. Men mer om det nästa gång, tycker jag.
Ja, ni då som har åsikter om det här spelet kan ju gärna skicka in det till. Ja, vad har vi egentligen för mejladress, Ebbe?
Då är det pixelklubben64@gmail.com.
Och i nästa tillbaks till bilruta 1 ska vi också prata om det värsta vi någonsin har gjort när vi blivit förbannade på ett spel. Så att ni som har några kul historier där kan gärna skicka in det till samma adress också.
Det kan bli rätt kul om vi kan läsa upp lite andra historier än våra. För att...
Och i nästa tillbaks till bilruta 1 ska vi också prata om det värsta vi någonsin har gjort när vi blivit förbannade på ett spel. Så att ni som har några kul historier där kan gärna skicka in det till samma adress också.
Det kan bli rätt kul om vi kan läsa upp lite andra historier än våra, för att jag tror att vi har varit ganska snälla med för många andra. Då har vi ju klarat oss igenom den här knaggliga starten. Och hoppas att vi hörs igen nästa gång.
Tack så fan för att ni har lyssnat.
Som en riktig idiot.